de första 100 dagarna av den andra Trump-administrationen, det amerikanska ursprunget av 1 maj och Haymarket Incident 1886. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Skövde City som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 222, inspelat lördagen den 3 maj i det något besvärliga året 2025. En liten uppdatering om mitt knä först. I och med att det är det jag har tänkt mest på senaste veckorna. Jag återhämtar mig väl efter knäoperationen. Det alltså fick en protes installerad i mitt vänsterknä som var fullständigt utslitet av artrit. Både sjukgymnasten och doktorn är nöjda med hur det går. Jag går, och i och med att det är Amerika, jag går på sjukterapi 2 gånger i veckan. Gör olika övningar och självklart kör hemma varje dag. Så detta kostar mig då $40 självrisk varje gång. Så $80 i veckan. Vilket ju springer på lite granna. Men jag är väldigt trött. Jag har tagit ledigt från jobbet för att återhämta mig från detta. Trött, mycket obehag. Det gör inte ont, vilket är fantastiskt. Men däremot så är det en väldig massa just obehaget. Det liksom känns fel hela tiden oavsett vad jag gör. Det finns inget sätt du kan, eller som jag kan i varje fall, komma på det. Jag kan sätta dig i en position där det inte är obehagligt. Så det är hela tiden, vilket jag har blivit varnad för. Redan innan, därför att det är väldigt vanligt och de flesta tydligen som genomgår den här sortens operation upplever den första månaden eller kanske till och med de första 2 månaderna som väldigt jobbigt just med det här obehag. Men det gör inte ont. Och sen är jag också, och det är svårt att sova också. Just i och med att det är obehag som man vaknar. Jag gör sleep tracking med min lilla klocka. Och wow. Det ser inget bra ut alls. Så man får ta lite tupplurar på dagarna och så också. Som sagt, väldigt trött. Trött hela tiden. Och för att, men jag tycker det är så fantastiskt. Just, det är ju en sån brutal operation. Alltså de rev ut hela mitt knä. Skar av 2 benpipor. Och filade ner dem. Liksom det är bensågar och hammare inblandat. Och ändå så var jag uppe och gick samma dag. Sen är ju, som jag pratade om i förra avsnittet. Det var alltså inställning 6. Och sen så var vi klara. Jag åkte hem vid, eller min dotter körde hem mig. Jag var ju inte i någon som helst form att köra, minst sagt. Väldigt luddiga minnen de första 2 dagarna. Men alltså innan lunch, ute. Hej då, bara åka hem. Och det, som sagt, det gör mig så. De rev ut mitt knä och satte in en protes. Och jag åkte hem samma dag innan lunch. Åkte jag hem. Fantastiskt. Fantastiskt med teknologin. Men som sagt, jag är trött. Det här avsnittet satt djupt inne. Men tack som vanligt att du lyssnar. Och extra tack självklart till de av er på Patreon. Mindre än en kopp kaffe i månaden visar ditt stöd för podden är otroligt uppskattat. Och apropå podden själv, metainformation. Jag har micklat med podden igen. Den finns nu på YouTube. Om du av någon anledning föredrar att lyssna på poddar som inte har någon video på YouTube så kan du nu göra det med denna. Rekommendera till vänner som gillar den livsstilen. Och det blev självklart Mikkel därför att senaste 2 åren så har podden varit på Acast. I och med att det är ett svenskt företag. Tänkte jag skulle vara trevligt att vara med dem. Men hon tillät inte att ha podden på YouTube. Vilket gjorde mig väldigt upprörd. Därför att det är min podd. Det är inte upp till dem att bestämma vart den finns och inte finns. Så jag ville flytta den till en annan värld. Och de flesta av de här poddvärldarna har ju så att du kan importera podden från vart den nu är i nuläget. Om du inte börjar från scratch. Men Acast verkade som om de blockerade det. Det fungerade inte alls. Så nu så hyser jag ljudfilerna själv, precis som jag brukade. Låt mig veta om du upplever något strul. Men i vår verklighet utanför mitt knä, de första 100 dagarna är ju väldigt viktiga för amerikanska presidenter. Hur mycket får de igenom? Vad tycker folket? Vad tycker de insatta? Hur är momentumet? Det finns en enorm fixering i det amerikanska politiska samtalet om det. Och Trump lovade ju mycket, mycket innan han tillträdde. Han skulle ju avsluta kriget i Ukraina. Dag ett, inga problem. Sänka priserna. Dag ett, kom ihåg allt det här om hur dyra äggen var. Jag kan meddela att de fortfarande är dyra. Men det skulle ju bli, lovade han, en ny guldålder. Efter de här första 100 dagarna nu så är han minst populär av alla presidenter i Amerikas historia sen vi började mäta detta. Och det är ju en massa saker som är väldigt impopulära. Vandaliseringen av federala myndigheter. Ekonomin vacklar av importtullarna. Som ju för att göra saker värre ändras, verkar det som minut per minut. Vad det är tullar på, vad det inte är tullar på, vad det kommer att vara tullar på. Men tullarna har ju inte riktigt börjat bita än. Däremot försörjningskedjorna börjar kollapsa nu. Hamnarna på västkusten töms på lastfartyg. Få fartyg som kommer in nu. De flesta som kunde planera i förväg har importerat så mycket de kan innan tullarna drar igång. Och det här kommer vi ihåg från covid när försörjningskedjorna gick sönder. Tar ett bra tag att få igång dem igen. Och sen så har vi ju den konstitutionella krisen. Trump är i krig mot domstolarna. Inklusive högsta domstolen. Just nu så ignorerar han en order från högsta domstolen. Och detta är en sån här sak, det har aldrig hänt att en administration helt enkelt struntar i domstolarna. Och jag menar inte bara struntar i, har öppet förakt för domstolarna. Öppet förakt. Så ingen vet hur detta kommer att gå. Vi har ju aldrig haft en laglös president förut. Och ICE, han skulle ju, lovade ju att han skulle utvisa 10 eller 20 miljoner illegals. Vilket ju alltid var fullständigt befängt. Men han har ju beordrat ICE, Immigration and Customs Enforcement, att utvisa så många de överhuvudtaget kan. Och att göra detta utan någon som helst rättslig översikt. Och detta är ju grunden i hela rättssystemet. Är ju att om du blir anklagad för någonting så får du möta en domare som beslutar. Och då måste myndigheterna visa sina bevis på att den här människan har gjort det här. Och därför tycker vi att den här påföljden ska ske. Om du gör detta utan domstolar och bara har maskerade människor på gatorna som rycker människor. Det är ju uppenbarligen inte en rättsstat. Och ICE är nu helt ur kontroll. Ett exempel från NBC, citat. Och detta, jag använder en betald sökmotor som heter Kagi, K-A-G-I. Så jag tycker det är väldigt, väldigt trevligt. En av deras tjänster, förutom bra sök. Numera så måste man betala för att få bra sök. Men en av deras tjänster är ett översättningssystem, så jag har börjat använda det nu, Kagi Translate. Från NBC. Federala immigrationsagenter genomsökte en familjs hem i Oklahoma och beslagtog deras tillhörigheter under en husrannsakan som egentligen gällde någon annan. Mamman i familjen, amerikansk medborgare och mor till tre döttrar, sa att familjen är, citat, traumatiserad, sedan de felaktigt utsattes för en husrannsaknings- och beslagsorder. Ordern var utställd på de personer som tidigare bott i deras hem i Oklahoma City. Citat, vi är medborgare. Det var det jag upprepade. Vi är medborgare, berättade kvinnan för KFOR, en lokal tv-station knuten till NBC. Citat, de var väldigt nonchalanta, väldigt hårdhänta, väldigt vårdslösa, slutcitat. Enligt KFOR, som var först med att rapportera om händelsen, slog immigrationsagenterna till mot hemmet förra veckan. De hade en husrannsakningsorder för bostaden, men de misstänkta som stod på ordern bodde inte längre kvar i huset. Runt 20 beväpnade agenter slog in dörren mitt i natten, rapporterade KFOR. Senare i artikeln. Trots att ingen i familjen omfattades av husrannsakningsorden genomförde federala agenter en razzia mot deras hem och beslagtog deras tillhörigheter. De tog deras telefoner, bärbara datorer och alla deras kontantbesparingar som, citat, bevis. Citat, jag sa att ni tog min telefon, vi har inga pengar. Jag har precis flyttat hit, sa mamman. Jag måste ge mina barn mat, jag behöver pengar till bensin, jag måste kunna ta mig runt. Hur kan ni bara lämna mig så här, som en övergiven hund? Jag fortsatte vädja, jag sa hela tiden till dem att vi inte var kriminella, de behandlade oss som kriminella. Hon sa att agenterna beordrade henne och hennes döttrar att gå ut trots att det regnade och att de knappt fick tid att klä på sig. Alltså 20 agenter mitt i natten för fel hus. Bra. Och självklart RFK Jr. som jag ju behandlade i ett tidigare avsnitt har varit, som vi alla trodde, en katastrof för folkhälsan. Gud bevara oss alla, han tror inte på bakterier. Vi har ett mässlingsutbrott i Texas som sprider sig. Det är ju religiösa grupperingar som vägrar att vaccinera för de litar inte på vaccin. Och RFK Jr. själv rekommenderar inte vaccin. Det är nu alltså inte Amerikas hälsomyndigheters grej att rekommendera vacciner. Nej. Vet du hur du skyddar dig från mässlingen? Den mest smittsamma sjukdomen i världen som kan döda dig, antagligen inte kommer att göra det, men du kommer att ha det väldigt, väldigt dåligt ett tag. Hur rekommenderar han, denne gigant, att vi skyddar oss mot mässlingen? Jo, vitamin A. Varför inte? Vilket har lett till att barn i Texas har kommit till läkare med leverskador på grund av vitamin A-överdoser. RFK vill också förbjuda fluor. Finns ju många ställen i Amerika som lägger till fluor till vattnet. Vilket har varit en enorm succé för munhälsan. Det ska förbjudas för att enligt RFK Jr. så gör fluor att barn blir dummare. Vilket det finns noll bevis för. Men det tycker han, så att nu får du hål i tänderna. Och fluor får mig att minnas tillbaka. Jag vet inte hur det fungerar i svenska skolan nu eller hur det har fungerat på länge. Det var ju länge sedan jag var liten och gick i grundskolan. Jag kommer ihåg, det var alltid roligt när flårtanten kom, kommer jag ihåg. Han vill ju också då förbjuda vacciner och nu ska det utredas chemtrails. Alltså kondensationsstrimmor, den här idén som har flyttat runt i feberträsken i en massa år. Att när du ser kondensationsstrimmor från flygplan, det är inte kondensationsstrimmor, det är inte bara vanlig fysik. Nej, de släpper ut droger som ska kontrollera din hjärna. Allt sådant. Så detta ska nu mina skattepengar användas till att undersöka. Fantastiskt. Våra federala myndigheter styrs nu av konspirationsteorier och hjärnspöken. Kabinettet är fullt med inkompetenta galningar. Och idén är ju uppenbarligen, om du läser vad projekt 2025 handlar om. Vi ska tillbaks inte bara till tiden innan civil rights-rörelsen. Vi ska tillbaka till tiden innan New Deal, till 1890-talet, till rövarbaronerna. En av Trumps stora idoler numera är ju president William McKinley, som var president i slutet på 1800-talet och införde en massa importtullar. Så vi ska tillbaka till den tiden och med de ekonomiska avgrunderna. Och alltså, det här är projekt 2025. Jag pratar om detta i ett avsnitt innan valet. Detta är vad projektet handlar om. Projekt 2025, som Trump ju sa att han inte hade någon aning om vad det handlade om. Visste du inte. Men ett litet ljus i mörkret är att maskerna är helt av nu. Helt av. Det är, och detta är ju jobbigt för våra centristiska tyckare. De som har burit vatten åt extremhögern i alla dessa år. Och förklarat hur egentligen så är de inte så extrema. Och det är klart, jag menar, Trump, han säger saker. Han menar ju inte vad han säger. Du är bara hysterisk när du är orolig för det här. Men hur kan du kalla honom för fascist? Herregud. De har det lite jobbigt nu. Därför att, nej. Vi var inte hysteriska. Detta händer precis som vi fruktade. Och sen, detta är ju som sagt, detta är otroligt impopulärt. Det protesteras landet runt väldigt mycket. Och detta kommer ju bara att eskalera. Och det är till och med så impopulärt att det påverkar val i andra länder. Vilket ju nästan är imponerande. Kom ihåg i vintras när det var val i Tyskland och Musk bestämde sig för att blanda sig i det tyska valet och hans inblandning skadade extremhögerpartiet AfD. AfD för övrigt, vår vicepresident och hans kretsar är väldigt upprörda över att Tysklands regering nu har bestämt sig för, eller någon kommission i Tyskland har bestämt att ja, AfD är ett extremhögerparti. Tycker de är väldigt, väldigt fel. Kanada har haft val precis nyligen. Och i Kanada, enligt opinionsmätningarna, så var deras högerparti på väg att krossa deras vänster i det här valet. Innan Trump började prata om att annexera dem och göra dem till den 51:a staten. Och så självklart då den allmänna fullständiga laglösheten. Men du kan se i kanadensiska opinionsmätningar när han började med det här. Opinionerna vände på en femöring. Och vänstersidan vann också valet övertygande. Och hur mycket av det som hände i Kanada som är en realisation. För att nu Amerika är exemplet. En realisation av vad MAGA, Make America Great Again, hela den extremhögergrejen, vad den verkligen innebär. Och också hur mycket som bara är ren patriotism. Visar sig att människor inte gillar när folk hotar att annexera deras självständiga land. Art of the deal. Sen jag älskar kanadensarna också, deras stora slogan har varit elbows up. Alltså hockey. De lyckas alltid blanda in hockey i precis allting. Jag älskar dem. Elbows up. Det är också precis igår när jag spelar in detta. Hållits val i Australien och exakt samma historia. Det såg ut som om konservativa skulle fullständigt krossa vänstern i det valet också. Trump kommer till makten, opinionen vänder. En brakförlust för de konservativa. Och jag antar det är ju en liten lykta i mörkret att vi kan åtminstone vara ett varnande exempel åt de andra före detta kolonierna. Över till första maj. Första maj är ju inte en röd dag i Amerika. Men i år, för första gången som jag har sett, i varje fall sedan jag har varit här, så hölls det faktiskt flera första maj-demonstrationer landet runt. Inte gigantiska demonstrationer, men många och med flera tusen inblandade. Därför att första maj uppfanns delvis i Amerika. Arbetarrörelsen i slutet på 1800-talet var ju global. Och kan du gissa om våld var inblandat? Jo. Hemmagjorda bomber. Den industriella revolutionen hade ju brutala förhållanden för arbetare rent globalt och även så självklart i Amerika. Både vuxna och barn som var arbetare dog på jobbet. Och från history.com, i ett försök att få slut på dessa omänskliga förhållanden höll Federation of Organized Trades and Labor Unions, som senare blev American Federation of Labor, AFL, en kongress i Chicago 1884. FOTLU proklamerade att 8 timmar ska utgöra en laglig arbetsdag från och med 1 maj 1886. Första maj. Året därpå ställde sig arbetets riddare, vid den tiden Amerikas största arbetarorganisation, bakom proklamationen. Sen också, om du ska ha en fackförening, arbetets riddare. Där har du. Men båda de här grupperna uppmuntrade arbetare att strejka och demonstrera. Den 1 maj 1886 gick över 300 000 arbetare, varav 40 000 bara i Chicago, ut i strejk över hela landet. De här protesterna, 1 maj-protesterna, var fredliga. Men 3 maj så slog strejkande arbetare och polis samman vid en fabrik som hette McCormick Reaper Works i Chicago. De här strejkande arbetarna gick in i fabriken och började slåss med svartfötter. Polisen gick in och attackerade strejkarna med påkar och pistoler. 2 arbetare dödades och flera skadades. Så 4 maj hölls en demonstration mot polisvåldet vid Haymarket Square i Chicago. Alltså Hötorget. Organiseringen skedde genom flygblad, som ju var den yttersta äggen på teknologin på den tiden. Och intressant nog, om du går till, jag har länkar till källorna här, finns självklart på avsnittsinformationen, amerikapodden.com/avsnitt/222. Det finns bilder på history.com på de här flygbladerna. Och det är intressant, de är både på engelska och tyska. Och de har olika typsnitt. De använder den tyska frakturfonterna för den tyska delen. Och mera normala, vanliga typsnitt för den engelskspråkiga. Men det är också, som jag pratat om i tidigare avsnitt, just den här delen som är uppe i norra landet, Illinois och Wisconsin och så, enormt mycket tyskar. Och många av de här som organiserade var anarkister. En del av dem väldigt, väldigt militanta anarkister. Och det är fantastiskt, man ser ju nästan aldrig anarkister numera. Men detta var en kall och regnig dag, 4 maj. Chicago har ju någorlunda liknande klimat som Sverige. Så i maj kan det fortfarande vara bistert och regnigt. Klockan runt 20:30 tiden så var det ungefär 2000 medverkande i den här demonstrationen. Och första talaren var en av organisatorerna, August Spies, en anarkist. Han höll ett brandtal. Och du hör ju här på namnet August Spies. Vad är oddsen att han är tysk? Sedan Albert Parsons, en radikal anarkist, som var före detta sydstatssoldat som hade vänt om och blivit anarkist. Chicagos borgmästare, Carter Harrison hette han. Han var där. Han ville personligen hålla koll på att det var fredligt. Han hade tagit med sig inte mindre än 6 kompanier polis för att se till att saker och ting skulle hålla sig i styr. Men Harrison lämnade demonstrationen framåt kvällen där. I och med att det var fredligt, det var inget speciellt, och han beordrade polisen att inte ingripa. Åter till history.com. Kort efter borgmästarens avfärd tilltog vinden och förde med sig ett lätt regn. Endast cirka 500 personer fanns kvar runt klockan 22.30 när mötets sista talare, en brittiskfödd stenhuggare vid namn Samuel Fielden, uppmanade sina åhörare, citat, håll ögonen på lagen, stryp den, döda den, stoppa den. Så hög svansföring. Trots Harrisons, borgmästarens tidigare order, så övertygade de här uppviglande uttalandena inspektör Bonfield att ingripa. Ögonblick senare, just som Fielden höll på att avsluta sitt tal, ryckte en falang på 175 blåklädda poliser fram mot folkmassan och beordrade den att skingras. Fielden protesterade och menade att mötet var fredligt, men gav snart upp och gick med på att gå därifrån. Inga problem här. Men när Fielden klättrade ner från hösgrindan bröts spänningen plötsligt när en hemmagjord dynamitbomb med tänd stubin kastades från folkmassan och landade mitt bland poliserna. Anordningen exploderade med dån och ett bländande orange sken och sprutade splitter genom flera polismäns kroppar. En av dem, Matthias Diggen, skulle strax därefter avlida av en avsliten pulsåder i benet. Sluthistory.com. Nu tar det ju självklart hus i helvete. Det är lite oklart vad som exakt hände, men det var pandemonium och poliser började skjuta in i folkmassan. 60 poliser skadades, flera av dem dödligt. Flera dussin civila skadades, 4 avled. Och media gick in i fullt drev. Tyckte de här händelserna var på grund av invandrade radikaler. En juridisk tidskrift stämplade demonstranterna som, citat, långhåriga, vildögda, illaluktande, ateistiska, hänsynslösa, utländska uslingar, slutcitat. Medan Chicago Times uppmanade allmänheten att, citat, piska dessa slaviska vargar tillbaka till de europeiska hålor de kommit från, slutcitat. Undantagstillstånd utlystes i Chicago och vilda rykten spreds om anarkistiska konspirationer. Polisen grep hundratals dissidenter, men ingen visste vem som slängt bomben. Trots detta åtalades 8 anarkister för mord. Rättegången mot de här 8, som kallades för då Chicago 8, startade den 21 juni 1886. De 8 ställdes inför rättegång tillsammans med samma anklagelser. Detta trots att bara 3 av dem hade varit på Haymarket, bara 2 hade varit inblandade i att planera demonstrationen och endast en man vid det ovanliga namnet Louis Ling med 2 gen, kunde kopplas till bomben. Ling var extrem anarkist och polisen hittade dynamit i hans hem. Men han var inte vid Haymarket den här kvällen. Åklagaren fokuserade på att de 8 hade, citat, medverkat till, uppmuntrat och anstiftat, slutcitat, det vidriga dådet. Och i augusti 1886 så avslutades rättegången. Och juryn funderade ett par timmar och fann sen alla 8 skyldiga. En, Oscar Nieb hette han, fick 15 års fängelse. De andra 7 dödsstraff. 2 av dem bad guvernören om nåd och fick livstidsfängelse av guvernören istället för dödsstraffet. De andra fnös åt idén att be om nåd. Och den 11 november 1887 hängdes de andra. Spies, Parsons, Engel och Fisher. Endast Louise Ling lyckades undkomma snaran. Kvällen före avrättningen begick han självmord i sin cell genom att detonera en insmugglad dynamitkapsel i munnen. Det är hårdrock. Hård rock. Men Haymarket-affären slutade inte med avrättningarna. Kritiker fortsatte hävda att Chicago 8 hade fallit offer för en statlig häxjakt. Och de fick också senare partiell upprättelse 1893. När Illinois guvernör John Altgeld granskade domstolsprotokollen och drog slutsatsen att partiskhet från rättsväsendet och allmän hysteri hade inneburit att de åtalade inte fått en rättvis rättegång. Och apropå rättegångar, kommer du ihåg George Santos? Mannen som blev utslängd från representanthuset för att ha ljugit om allt, bedragit alla han kunde. Han har nu dömts till 87 månader i fängelse, alltså dryga 7 år. Här är från AP News. Santos valdes 2022 och vann därmed ett välbärgat distrikt för republikanerna som representerar delar av Queens och Long Island. Kort därefter avslöjades det att den relativt okände politikern hade fabricerat stora delar av sin livshistoria och målat upp en bild av sig själv som en framgångsrik företagare som arbetat på prestigefyllda Wall Street-firmor och ägde en värdefull fastighetsportfölj. I verkligheten kämpade Santos ekonomiskt och hotades till och med av räkning. Han påstod felaktigt att han varit volleybollstjärna på ett college som han aldrig ens hade gått på. Och under valkampanjen, den här är extra fantastisk, hade han kallat sig själv en stolt amerikansk jude. Men erkände senare att han var katolik och insisterade på att han bara sagt att han var Jew-ish. Inte Jewish, utan Jew-ish. Efter att han fått veta att hans familj på mördandet hade judisk bakgrund, slut AP News. Och det här är fantastiskt. Av allt som händer nu, av all laglöshet, alla bedrägerier, all korruption. Han lyckades vara så usel på det att han har fått 7 år i fängelse. Han ska inställa sig till fängelset i juli och nu fiskar han stenhårt för en benådning från president Trump. Självklart. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag uppskattar det. Uppskattar också speciellt ni får det tappra på Patreon. Patreon.com/Amerikapodden. Som sagt, du behöver inte ge mycket. Det är mest bara att veta att någon tycker att det här är bra nog att lägga av sina pengar. Podden finns också på Facebook och Blue Sky som Amerikapodden lägger ut mest annonseringar om nya avsnitt. Försöker bli bättre på sociala medier, men det är svårt, svårt, svårt. Och nu alltså också YouTube. Hurra, Amerikapodden på YouTube. Om du av någon anledning som jag inte förstår föredrar att lyssna på poddar på YouTube så kan du nu göra det med Amerikapodden. Bena börjar bli trötta nu. Knät börjar bli trött. Krama varandra i trafiken. Namaste.